Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies.
Hej och välkomna till podden Inte din morsa.
Jag sitter här och googlar på Lars Noréns fru.
Varför är du så intresserad av henne plötsligt?
Men jag är jätteintresserad av henne för att jag har läst liksom en stor intervju med henne och tyckte att det var väldigt, väldigt fascinerande det som hon sa. Dels det hon sa om sorg, att det blir så väldigt påtagligt när någon rycks bort så där snabbt, att det fanns bara ett liv och vad fort det gick. Och vad märkligt det är med sorg när folk säger så här, men det kommer bli bättre och det går över och så här. Så är det ju inte alls ju. Det är ju supermärkligt att en människa försvinner ur ens liv för all jävla framtid. Alltså det är det som är så otroligt obarmhärtigt med döden, när man kanske inte tror på Gud, att man kommer ses någon annanstans. Det är ju sån, det är ju tröstarnas tröst. Tänk dig förr i tiden, eller många förr i tiden, men i religioner där de verkligen på riktigt tror att de ska återförenas i himlen. Förstår du vilken tröst? Alltså även om det är jättesorgligt så är det ändå så här, okej, okay, jag jobbar på lite här med potätra och det och liksom misären eller vad det nu är, eller härligskapen. Och sen ses vi där.
Annika Hallin.
Ja.
De hade ju skilt sig.
Precis.
Alltså de lämnade in, ja, men det var ju ändå hans sista fru väl.
De skilde sig 2013.
Ja.
Och vet du varför hon skilde sig?
Nej.
Dagböckerna.
Aha, och då kände hon att nu får det vara nog.
Men har du läst hans dagböcker?
Mm.
Det är inte så att han spar på det intima krutet.
Han satte väl lite grann, han satte väl ribban för framtida dagböcker.
Tuffigt att förräka.
Ja, och övriga, typ Åsa Linderborg och andra.
Jo, men jag tycker ändå att skillnaden är, även om Åsa Linderborg, din pappa, kan vara obarmhärtiga, så finns det ändå vissa grejer som man kanske inte går in på sida efter sida efter sida efter sida efter sida. Man kanske har en passus.
Men det som är fascinerande med Lars Noréns dagböcker, det är att han överhuvudtaget inte är intresserad om att så att säga skydda sitt varumärke. Han framstår som en ganska hänsynslös psykopat i delar av de här dagböckerna ju.
Det var han ju också.
Och det var han ju. Men det är också någonting väldigt vackert med de där dagböckerna, att han inte försöker mörka det. Och när man har, vi pratade om det lite grann i förra podden, och vi har blivit slagna på fingrarna att Fredrik Söderholms mamma minsann visst har skrivit en bok.
Ja.
Så där får vi väl då göra en sån här, vad kallas det för i kvällstidningsvärlden, att man får göra en
genmäle.
Ja, man får göra en genmäle, rättelse. Ja. Och hon har ju då givit ut ett par,
Två böcker.
Mm.
Gunillas man försvann.
Ja, men så det stämmer ju att hon har ju då ändå tagit tag i pennan och lyckats berätta sin egen historia. Så där får vi göra en rättelse.
Ja.
Det får jag ta på mig faktiskt. Så tack ni som uppmärksammade detta. Men när det gäller Lars Norén då, att liksom äga narrativet och vara begåvad med en sån enorm berättarkraft som man ändå får lov att säga att han har hade under hela sitt liv.
Väldigt sär egen röst också.
Extremt sär egen röst och en fantastisk dramatiker ju och så. Men det är ändå hedrar honom tycker jag att han vågar framställa sig själv som så icke-komplett och girig och ful liksom, så som människan ju är stundtals också. Han gör ju inget förskönande porträtt av sig själv direkt.
Nej, men det är det här jag vill fråga dig om.
Ja.
Du menar då att så här, knivudden blir mindre vass bara för att man själv då framställer sig som Quasimodo. Det hjälper ju inte hans exfru. Som så här, hon säger det i den här intervjun. Hon bara, men bara, liksom, du måste förstå det här. Att jag var tvungen att skilja mig från honom. Mm. Tänk att liksom Ja, tänk att leva med någon där man inte ens vågar, liksom, till slut kan man inte säga någonting, man kan inte göra någonting för att man vet att det kommer komma i en jävla dagbok.
Mm.
Jag försöker sätta mig in i situationen att man går upp på morgonen och vet att så här, det här kommer liksom, vad du än gör idag så är du inte säker.
Ja,
nej,
ja.
Men det är liksom, antingen får man ju vara så här, fuck it, jag skiter i vad han skriver, han får skriva vad som helst.
Mm.
Men då är det ju klart att man censurerar sig själv.
Eller så skiter man i det.
Men det är ju inte kvinnans lott att skita i sånt. Vem skulle det vara? Säg någon. Kerstin Thorvall, nej. Fåfäng.
Mm.
Ja, det är jag då.
Jag men jag skulle inte bli med ett skit.
Skulle du inte det? Nej, det är du.
Nej, jag skulle direkt känna så här, men då jävlar ska jag skriva om dig, den jävla fula fitta.
Men han har ju redan skrivit om sig själv som den fula kuken.
Alltså, jag vet, han har redan tagit undan av sig själv, så det blir ingen revansch. Nej,
han bajsar på
nej
sig,
fast det ska man inte inbilla sig, för att det där är ju också ett listigt sätt att komma undan, att så här, jag visar några utav mina fula sidor, så tror människan att det här är så sant som det kan bli, att det ligger så nära sanningen som det kan. Men det är klart att han har utelämnat för liksom viss typ av smuts är finare än annan smuts.
Såklart.
Mm. Så att liksom att skriva att man är ett otroget as för en man, det är ju i vissa kretsar credit. Eller att man går över lik för att skapa konst, det är också credit. Men att liksom erkänna att man typ är rädd för att gå på toalett eller någon sån annan jättepatetisk
eller
fobisk.
Eller att man gillar unga tjejer.
Ja, att man gillar att man är har peddokänsla. Liksom.
Det har funkat fram till nu.
Det hade man ju, ja, hos franska författare inte minst. Gör så helt legio typ.
Nej, men jag har tänkt så men mycket på det där också i min egen relation när jag tänkte så här, okej, okay, varför blir du sårad av ditten och datten? Sårar du inte liksom dina giftpilar egentligen exakt samma fast riktade åt ett annat kön?
Mm.
Och det skapar förvirring i en själv. För att om man bara ser allting utifrån så blir allting lite lydligt och patetiskt. Att man går omkring och har kidnappat hjärna och känner sig sårad. Och det har du gjort mot mig och hiten och dit. Och det var inte schysst. Jag känner mig inte värdefull hit och dit. Det är ju det som hela tiden blir feltolkat. Att man tror att en annan människa ska sätta värde på en. Mm. Och så länge man tillåter den göra det i, liksom, i mångt och mycket så faller man ju så jävla snabbt. Mm. Och då ska man bli då så här Lars Norén, tjock, ful, bitter, arg, gammal, men ett geni. Så vem annars hade man brytt sig om att han skrev de där böckerna? Och då sa han så här, jag var tvungen att skilja mig, jag var ju desperat, jag kunde liksom inte leva i det där. Men så fortsatte de ändå liksom vara tillsammans och så mycket de kunde, förutom... Jag bara tycker att det är
fascinerande. Och hon höll käften hela tiden och bara...
Men jag vet inte... Nej, jag vet inte, liksom, det framkom inte riktigt under intervjun, men samtidigt så är det att man även kan älska någon som sviker en så jävla mycket. Och samtidigt, han tyckte inte att det var ett svek, han skrev om sitt liv.
Mm.
Och han hade ju en bästa tjejkompis som var journalist på DN, och henne då sänkte han ju också i böckerna som att hon vore någon jävla aber och liksom någonting skit som man bara liknande kunde spotta och liksom bajsa på för att hon skrev för tidningen DN. Så att det är så här, jag tycker att det är fascinerande att man orkar. För själv orkar man ju vara liksom arg eller upprörd för någonting någon vecka, max två. Och sen är det lite som, ja, nu är det vardag igen, nu ska köttbullarna stekas. Och så här, jag är fascinerande. Jag tycker att det är fascinerande. Jag vet inte
men
vad
det är ju det är väl det som gjorde de där dagböckerna så extraordinära. Därför att han riskerade ju någonting. Och han förlorade också ganska mycket på dem.
Mm.
Yrkesrelationer. Som sagt, hans fru valde att skilja sig från dem. Då kan man ju säga att man har gjort ett ganska stort offer.
Jo, men varför kunde han inte bara säga, men då skriver inte jag mer om det, älskling.
Nej, men jag tror att det är... Jag tror att det är för att man har ingått på något sätt äktenskap med sitt konstnärskap. Och det har jag hört många, min pappa inte minst, som verkligen är så här, nej men det är det primära för mig, jag skiter i ingenting annat. Alltså det, allting annat är sekundärt. Mitt konstnärskap är det viktigaste. Och det är ju helt, man kan ju tycka att det är helt rubbat och sinnessjukt och allt möjligt. Men det finns ju människor som resonerar så. Micke är också lite grann så.
Ja.
Alltså han är så här, det är det viktigaste i mitt liv.
Ja.
I'm sorry. Mm. Jag vet vissa kvinnor som har, jag måste försöka komma på någon. Kerstin Thorvall tror jag definitivt hade skrivit under på det.
Mm, men hon ångrade sig också.
Ja, men det tror jag de gör. Jag tror inte Lars Norén så här, bara känner en stor, eller kände under hans levnadsdagar en stor frid i det offret. Jag tror han säkert ångrade sig och kände att fan har jag gjort? Vad är det här som blev mitt liv? Att jag ska ägna mig åt konst och alla mina relationer har blivit liksom nedsmutsade på grund av det, mer eller mindre. Eller fått hamna i alla fall i kraftigt i andra hand. Ja. Det är inte ett enkelt offer, tänker jag.
Nej, men jag tänker också att det är ju inget riktigt offer. För till exempel din pappa eller Micke eller liksom ja, men som vi pratar om nu där, det var Olle Norén. Men Lars Norén. De har ju såklart fått göra offer. Men de lever ändå med människor som älskar dem. De har liksom
fru... Fast gör de det? Det gör de ju inte. Nej. Det där är också så här, vi har ju pratat om det förut, om det manliga geniet. Jag är inte ett dugg avundsjuk på det. Men jag skulle inte vilja hävda. Jag skulle aldrig vilja vara det manliga geniet. Jag tycker bara att... Alltså, titta på Ingmar Bergman. Vem vill vara honom? Liksom? Det är ett urdeppigt liv. Det är ett ensamt, det är ett liksom ångestladdat liv. Alla de här männen verkar ju ha så här genomgående extremt hög ångest som ska dämpas med olika medicament och substanser.
Kvinnor och jobb.
Ja, och inte ens kvinnor till slut. För liksom, ja, nej, och att man så här använder allt på något sätt ska användas för den där konsten också. Jag tror inte ens att de är lyckliga när de skapar.
Men du menar att man inte kan välja?
Jo, jag tror absolut att det finns de som kan det. Som kan kombinera det. Och det, jag menar att det är urfånigt att tro någonting annat. Alltså Paul McCartney är väl ett strålande exempel på det. Att det gick jättebra.
Alltid skuggan av John.
Ja, precis.
Jag bara, don't you go die on me now.
Nej, liksom... Det där myten om det manliga geniet och hela den grejen. Nej, jag tror att det finns olika typer av konstnärskap. Precis som att det finns liksom olika typer av sätt att angripa ett forskarliv. Oavsett om du är naturvetare eller läkare. Liksom.
Ja, ja. Jag tror bara att jag tror att till syvende och sist så tror jag att det handlar om att kvinnan rent historiskt inte haft samma val. För vem säger så, om jag hade haft en man som liksom skötte allting, då hade jag också suttit på kammaren och skrivit böcker eller rest jorden runt och letat efter liksom någon liten apa som jag tyckte var gullig. Alltså jag tänker att det har ju liksom inte funnits samma val att offra.
Nej, men vi ska inte heller kanske blanda ihop konstnärer och framgångsrika män.
Nej.
Jag kan ju verkligen förstå liksom den framgångsrika vd-gubben som är så här multimiljardär och bara så här kan släppa allt och låta en, men liksom hur många lyckliga konstnärer i livets slutskede har du träffat? Inte många. Nej. Jag tycker det har skett liksom en sammanblandning av det. Ingmar Bergman var väl inte en lycklig man?
Nej, men suckarman är det. Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Eller, nej men ta någon annan. Vad heter han? Tesla-grundaren.
Jaha, Elon Musk.
Elon Musk. Alltså, han verkar väl vara hyfsat lycklig ändå.
Ja, men det tycker jag.
Men han har ju också gjort ganska så här medvetna val att han då gifter sig med liksom någon obskyr sån rocksångerska.
Ja,
nu är det slut. Ja. Eller fast nu var nej, för de har precis fått ett nytt barn.
Ja, men det var lite... Det var lite
nej, men de lever ju nu i någon typ av särborrelation då. Som de har då har funderat ut att det är det som passar dem. Och han har väl avsagt sig alla sina rikedomar i stort sett och hyr något hus. Alltså, nej, men han är ju en mycket märklig människa, helt klart liksom.
Jo, men jag fattar. Och det kanske liksom att han känner att man får den där kraften och den där hjärnan och de där idéerna som man har. Det är svårt att inte förverkliga dem. Och det vet man ju själv. Jag ser inte att man är i den klassen. Men när han har en idé och man känner sig, det finns inte möjlighet för mig att förverkliga den. Jag kommer aldrig fram för att det är alltid en jävla vardagsskit som sker. Jag förstår befrielsen i att säga, jag valde det här. Och så var det lite med mitt ex. Och jag kan också tänka på det efterhand.
Men hur lycklig är han?
Nej, han är inte dugg lycklig. Men han sa ju till mig när vi träffades. Det här är jag, så här är jag. De här behoven har jag.
Mm.
Och ändå, år efter år. Om han bara kunde säga, om det bara... Fast han var så helt klar med det från början. Att han kände sig själv så pass väl. Så det kommer inte bli annorlunda.
Nej.
Och ändå kämpade jag.
Mm. Liksom. Men det är också någonting... Det som stör mig i så här narrativet som ju blev så... Som fördes fram under MeToo så starkt. Så här, myten om det manliga geniet och den manliga konstnären som äger liksom som äger världens teaterscener och filmbranschen och alla dessa svinaktiga kulturmän som bara får. Och det menar jag så här, men alltså det är inte så att bara kulturvärlden att män har företräde. Det sker ju precis överallt.
Ja.
Men sen tänker jag också,
på Volvo
så här,
också.
Ja.
Men också, är ju hantlangare, så att jag vet inte.
Nej, men det är också så här, när fick en kvinna bli läsa på universitetet för första gången? 1883, det har funnits liksom universitet i Uppsala sedan 1400-talet. Mm. När fick hon bli professor? Det var inte först på 1900-talet.
Svarta kvinnor i USA.
Ja, 60-talet.
Nej, jag vet. Liksom.
Nej, men det är så absurt. Och med den bakgrunden och den historien så kanske inte är... urkonstigt att liksom teaterscenernas pjäser, att man inte riktigt har hunnit ikapp med nyskriven dramatik av kvinnor som kan väga upp liksom så. Det jag kände så starkt då, det var så här, hur kan man lyfta fram så här kulturmän som något eftersträvansvärt? Jag tycker deras liv är urdeppiga. Om jag fick välja liksom ett liv som manlig konstnär eller ett liv som undersköterska, så skulle jag bli undersköterska alla dagar i veckan. Jag känner inte en enda manlig konstnär som är genuint lycklig och som har några, alltså det enda privilegiet då, det är väl att man får ge ut litteratur och
konst.
Och eventuellt, inte särskilt rika är de heller. Nej. Inte om man jämför med en manlig vd-gubbe som heter Anders i alla fall.
Precis. Så att det är vårt tips till er, va?
Gå till en manlig vd-gubbe som
ni går på
Anders.
Brillo och ni går på vd-gubbarna. Vd-gubbarna verkar också generösare.
Är de?
Jag får testa.
Ja. Känner du någon manlig vd? Du som ändå lever i Bromma, så att säga, vd-gubbarnas högborg.
Ja, men det tycker jag att jag gör.
Är de generösa?
Det är lite olika vilken bakgrund de kommer ifrån.
Mm.
Nu vår Rish är alltid generös. Arvgubban är... jag tycker det är svårt att förutse vilka som är generösa och inte faktiskt.
Extremt, men den mest luriga skaran, det är väl de som... lyckas manipulera sin omvärld att tycka att de är så generösa, fast i själva verket är de råsnåla. Mm.
Men
det är en mycket speciell kategori av människor.
En liten spaning på vd-gubben är ju det här att de kan liksom bränna 50 mils på ett hus, 5 mils på en resa, 5 mils på någon diamant till frugan, och sen ska man åka in på middag till stan och då tar man tunnelbanan.
Ja.
Att det är så här, bara att få tänka att de sparar en liten peng trots att de har miljarder. Det här blir spännande hur man fuckar upp sitt eget
man. Ja, att man kan så här, gå och köpa liksom en klocka för 100 lax, men dagen efter när man ska handla på ICA, då ska är det så här, extra pris på apelsiner, ska vara 20 kilo.
Mm.
Ja, jag instämmer. Jag är verkligen samma typ av spaning alltså.
Ja, nog om det, men det var i alla fall intressant att höra. Och jag har tänkt så mycket på mig själv. Och att liksom det här med att man faller i bitterhet. Eller liksom, och det där som vi har pratat om innan. Så här, om någon bara släcker frågan eller så här, bråker. Men, så här, men det är sån jag är. Talar inte. Man bara... För att man kanske aldrig ska kunna säga samma sak själv.
Mm.
Hur många gånger har du sagt det nu? Men vet du en sak? Det är så här jag är. Jag har behov av att vara själv. Jag kommer bo lite själv nu. Jag kan inte ta kidsen. Jag kommer behöva kanske gå och knulla med lite annat. Alltså så här, allt det där som man liksom... Man bara, okej, älskling. Men då förstår jag det. För du har ändå sagt tydligt vem du är.
Mm.
Tror att du skulle få det svaret av många män?
Nej, men vi har varit inne på det här förut, älskling. Och det är ju de så kallade piedestalkvinnorna.
Mm.
Och jag tänkte på det, för jag satt och snackade, hade ett litet debriefing-samtal med en kompis som har en strulig relation. Och det är alltid lättare liksom att se det utifrån såklart. Jag är inte så insyltad i deras relation heller.
Nej.
Det är alltid nyttigt att vända på steken. Liksom. Mm. Tänk dig själv motsvarande att jag... Alltså, förstå. Att man vänder på perspektivet bara rakt av. För det är oftast då man ser hur riktigt sjukt det är. Men just piedestalkvinnan, det vill säga att vara en kvinna som ställer... För jag ser ju massor med sådana relationer. Även om jag tror att det är överrepresenterat åt andra hållet. Det vill säga att män... uttrycker starka behov och kvinnor svarar an.
Mm.
Så finns det ju absolut motsvarigheten bland kvinnor också. Alltså piedestalkvinnor.
Ja, men jag har också varit en piedestalkvinna.
Har du? Jag har aldrig haft en relation där jag har, så att säga, varit den som har bossat och bestämt och så här ska jag ha det, för annars får det vara.
Jo,
har du haft det?
Ja, det.
Med vem? Vem har fått uppleva det?
Lärs nu rent. Nej, men alltså, det är inte så många.
Tidigt. Nej.
Inte så många, men min första långa relation måste jag nog ändå säga var lite så. Den som jag hade mellan 20 och 25. Så var det så. Men då hade jag en äldre man. Jag skulle alltid haft en äldre man. Med nytt hjärta. Helt slut på mig. Så det har nog varit. Jag tänker att det har kommit in... Med barnen har det kommit in väldigt mycket där att man säger okej, vi bara buntar ihop alla till en stor barnhög. Så här, jag fixar, jag... Nej, men ni säger, vad ska man säga, i vargtimmens kranka ljus. När jag tänkt mycket på den här intervjun med Annika Hallin så har jag också tänkt att... alltså det är svårt att veta, det är lite som när man ser scener ur ett äktenskap med Bergman att så här... Vem hatar vem eller älskar vem älskar vem eller så här, varför stannar man kvar hos varandra om man så uppenbart inte ens verkar gilla varandra? Det är ju ett så här, liksom, väldigt speciellt spel mellan älskandes som också så här, byter skepnad ganska ofta. Vissa relationer är ju väldigt så här, hen är så och den är så. Men jag tänker också att... En kompis till mig var hos terapeuten för ett tag sedan. Och hon säger att hon tycker inte hon får tillräckligt med liksom fysisk närhet, kärlek, uppmärksamhet och bla bla bla. Så han säger, men lev ditt eget liv då. Skit i det. Om henne inte har förmår att ge dig mer, hur ska du tvinga fram det? Det handlar ju om barndom, det handlar om ditten och datten, förmåga, ork, ålder, bla bla bla. Lev ditt liv, var kul. Och sen så, om du ändå vill vara med honom så var det. Och det låter ju så himla enkelt när man sitter där liksom... På typ terapibänken. Och man kan ju gå upp med den visionen varje morgon. Och säga, jag ska bara leva mitt liv. Men sen så går ju liksom timmarna. Och det kommer upp massa grejer som gör att man kanske behöver en kram. Eller man behöver en blomsterbukett. Eller man behöver hjälp. Och sen så finns det ändå bara. Eller inte bara. Men så är det ändå i mångt och mycket den ena parten som bekräftar den andra hela tiden. Och då tänker jag, ja men då överraskade du när han fyllde år, eller bjöd du på den där resan hit och dit. Ja, du gjorde väl det av en självisk orsak också. Dels ville du liksom åka på den där resan och dels så ville du ha den där glädjen tillbaka. Att du tycker att det är roligare att ge än att få. Mm. Så det är också samma sak där, vad är vad? Jag kanske är världens mest själviska jävla kärring som bara sitter här och typ är bitter av helt fel orsaker. Är du med mig? Jag hade inte behövt göra det, men det är också svårt i en relation... Om det aldrig sker något extravagant eller att den andra ömmar eller ger, bekräftar. Och så gör inte den andra heller riktigt det av olika orsaker. Nej, men då dör det ju.
Mm.
liksom en asfaltsblomma kan ju liksom, den kan ju blomstra och blomstra, men om den aldrig får vatten, då säger jag, men då fastnar den i asfalten. Så att jag håller på och processar här väldigt mycket nu, så här, vad som är själviskt och vad som är egen nytta och vad som är så här, men vad fan.
Vad som är kontroll också, för att alltså att vara initiativtagare och givare, det kan ju upplevas som så osjälviskt, men samtidigt så innehåller ju den rollen ett väldigt stort mått av kontroll. Det vill säga man är aktör och bestämmer vad det är som ska ske i relationen, vart man ska åka, var man ska gå ut och äta, man förekommer liksom den andra hela tiden. Så det kan ju vara ett viktigt perspektiv att titta på i alla fall, så här, gör jag det här av liksom rent själviska skäl, eller gör jag det här verkligen för honom eller henne? Att man är den där aktören för att också få ha kontroll på. Man vill bestämma helt enkelt. Det låter ju mycket fulare.
Men det handlar ju också om att man har blivit väldigt bra på det, eftersom man har haft den rollen. Mm. Boka hotell, fixa middag, bla bla bla. Så när man helt plötsligt då ska lämna över den rollen till någon som så här, ligger kanske 20-30 år efter.
Mm.
Ja, då får man liksom bita i det sura äpplet eller liksom i bitringen.
Ja, men det handlar väl om
jaha,
det där...
vilken god middag.
Ja, men liksom den där specialiserings... alltså vi människor är så här, ja, och att flow kan aldrig uppstå. Alltså flow är ett sånt där tillstånd som uppstår när man kan tillräckligt mycket.
Bra,
alltså man behärskar någonting tillräckligt mycket för att inte behöva tänka på exakt vad man gör. Ja. Och då kan man uppleva
något slags... staccato-livet.
Ja, och liksom, nej, du måste inte anstränga dig så jävla mycket. Så du kan bara få göra det här i ett sånt flow. Och då krävs ju både erfarenhet och kunskap kring det som ska göras.
Mm.
Och i ett hem eller ett hushåll eller en relation så är det klart... Det här var faktiskt min brorsa som... Jag tror jag sagt det här förut, måste ha gjort. Men det tål att upprepas i podden. För att mitt stora feministiska uppvaknande kom när jag läste Karin Holmbergs Det kallas kärlek. Och det är en socialpsykologisk studie om kvinnors då underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Hon gjorde då helt enkelt en kvalitativ studie med, jag minns inte om det var 7 eller 8 par som då intervjuades om sitt vardagsliv. Och sen gjorde hon ju då vissa slutsatser av vad de här, och det här var, då hade hon alltså valt ut par, för hon trodde hon skulle få ett helt annat resultat. Hon hade valt ut unga par, sammanboende par, som upplevde sig själva som väldigt jämställda och moderna. De är så här, men vi har liksom knäckt koden för hur man ska leva jämställt. Och så fick de ju då skatta sin tid på olika göromål, och hon använde sig liksom av vetenskaplig metod för att... jag bara kände att gud vad jag skulle vilja ha skickat den till David Eberhardt, den studien. Om du hör det här David, läs den här boken. För den
ska
var
tillbaka till David sen.
Så ja, det ska vi. Ja, men hur som helst, den här boken är ju ett sånt otroligt tydligt exempel på en god forskargärning, tycker jag. För att hon hade ju förväntat sig ett helt annat resultat. Man så här måste tänka om under liksom... studiens gång, eller vad man ska säga. Så dels är den skitsnygg av det skälet, och sen är den ju
sorry,
så... Ja, men den är så viktig av andra skäl, för den, det är ju en sån typexempel på en socialpsykologisk sån classroom study, att man gör en liten fältstudie och så ser man så tydligt liksom att så här, ja, det är extremt ojämställt där ute i stugorna liksom. Hur mycket vi än tror att det inte är det, så är det fortfarande det. Men min brorsa har ju läst socialantropologi, och han, det har gjorts, då har det gjorts liksom någon fältstudie.
Du kanske någon ska namnge honom.
Kalle Lundell, mina två hemliga bröder. Nej, men han läste ju socialantropologi, och han, jag minns inte vad det var för studie som, men där han menar liksom att i en grupp, i en vilken grupp som helst, oavsett om det är en arbetsgrupp eller en familjegrupp, så är människan sån att vi specialiserar oss på olika saker, och det är ju urkorkat och har den här liksom petimeterrättvisan. Ja, vem var det som tättade bilen förra gången? Var det du eller jag? Och så ska man
den
göra
har
exakt...
vi aldrig krävt, den har vi aldrig krävt.
Nej, men alla ska göra, alla då i en grupp ska göra samma saker. Det är urkorkat. Mm. För att det är mycket bättre för mänsklighetens framgång att var och en specialiserar sig på det man har talang för. Och så gör man det. Problemet är ju när vissa då individer i en grupp börjar rida på andras arbete.
Mm.
Och bara, ja men min specialitet är att sitta och tänka på en sten. Mm. Medan ni andra typ jobbar och sliter. Alltså, ja.
Hela Grekland är uppbyggt så.
Ja. Alltså, och det är ju det som är mäns överordning.
Man måste tänka. Om man går över en flod två gånger. En av samma flod.
Men det är det också i hela
det
patriarkala systemet där.
Jag vet.
Att så här, kvinnor är födda och det är inbyggt i deras hjärnor att de tycker om att så här, räfsa rover, hårt jordbruksarbete.
Och gå upp mitt i natten och amma och torka bajs.
Ja.
Det heter de är roligt.
Och vårda de gamla och de skjuta och gå runt och bära så här, 10 000 liter med vatten. Man bara, jaha, så här, så att i olika kulturer har ju då kvinnor olika medfödda skills. Att bära liksom ett ton vatten hem. Alternativt då att så här, vara ett sexobjekt. Mm.
Byka tvätt.
Nej, men liksom, det finns ingen ände på dårskapen. Så att hävda
vad
då...
Vad är mäns specialitet då?
Tänka på en spel. Och kriga också.
Nej, men jag blir bara så kriga. Förvånad. 2022 så hör jag många gånger i veckan, dels i mitt eget hem och dels i många andras hem. Jaha, men jag trodde du ville det. Eller jag trodde det liksom att du kände dig att du var starkare.
Trodde du älskade att gå upp tre gånger per natt?
Nej, men jag trodde att du inte ville. Mamma säger, nej det trodde du inte. Utan du skapade en liten falang i ditt huvud där det blev lättare och mer bekvämt för dig. Att jag tyckte att, så här, att jag ville ta hand om allting. Så här, problem i skolan eller liksom någon renoveringsskit eller någonting. Och igår då så läste jag ett nytt inlägg på Mans bebis där jag går in ibland för att så här, låta den bengaliska elden
brinna loss.
Ja, det är ändå konstigt med mig att jag pratar som att jag hatar män så mycket, men jag är också tycker väldigt mycket om män också, måste säga.
Men du har ju också en kronisk medfödd defekt att du accepterar på något sätt. Alltså du har ju någon slags inställning att män är utvecklingsstörda. Det klarar saker och ting.
Okej. Mm. Ja, då är det så här då. Hej, jag har varit hemma med småbarn i 5+ år. Fött flera barn inom 5 år. Igår fick jag jobb. Min sambo barnens pappa första rädsla var hur han skulle kunna gå på älgjakten.
Och gud, jag får bara säga en snabb grej. Vet du när män tar mest föräldraledighet i Sverige?
Älgjakten?
Ja.
Helt sjukt. Men är vilka är alla dessa jävla pittar som vill skjuta?
Du får farmor och mormor. Men det är så många. Då får mormor och mormor steppa upp.
Gode gud, de måste
vara barnvakter.
De måste ha så mycket snoppförlängningar i hela landet just nu. Nästa rädsla var om våra jobbtider krockar. Han har ju haft sitt jobb först och längst, så han går först. Han är högst prioriterad. Han har aldrig tagit ut den enda föräldraledighet. Detta måste vara en mansbebis av största sort. Ja, men då var det en tjej som skrev, och det här tyckte jag var så jävla klockrent svar. Något jag märkte är att det alltid finns en anledning till att mannens jobb går först. Han har haft det länge, ja då är det prio. Han har haft det kort tid, ja då är det viktigt att han visar framfötterna. En arbetslös är viktigt att han söker jobb. Är han chef, då är det svårt att vara borta, egenföretagare lika så. Men när en kvinna haft jobbet länge är det lätt för henne att vara föräldraledig. När hon har haft det kort lika så, för då har hon ändå tagit på sig så mycket än. När hon är arbetslös kan hon lika gärna passa på att vara ledig. Är hon chef har hon sitt på det torra. Och är hon egenföretagare kan hon styra jobbet så att fungera med en ledighet. Konstigt det där.
Man kan flexa också och jobba kortare dagar som arbetslös.
Gud, ja, och nu har ju Mattias precis börjat ett nytt jobb. Mm. Och jag garvade så mycket när jag läste det där. Nu har han ett nytt jobb.
Ska jag måste han frisa framfötterna?
Ja, precis. Och då är det så här, jaha, okej, nej, men han, nej, oh, hej. Och själv när man gör något, ja, du fattar.
Jag fattar. Samtidigt så, jag vet inte om jag har levt så länge i, alltså för mig, om du utgår, tycker jag i alla fall att du gör, från att män är typ mindre kapabla. Så utgår jag på något jävla sjukt vänster ifrån att män inte finns. Nej, men i mitt liv.
Wow. Det kanske är lättare i och för sig.
Ja, men det är skönare. Nej, men det, att med det som utgångspunkt... Jag säger inte att det här är rätt.
Nej.
Jag säger inte att det här är så här... Men med den utgångspunkten så blir allt en bonus. Och den utgångspunkten har jag ju skaffat mig för att jag har ju haft en man som under långa perioder inte har funnits. Det var när jag gick i anhörigterapi som jag på något sätt, när det också ramlade ner hos mig på riktigt och landade att så här, Micke är bipolär. Det är en sjukdom som är den mest handikappande diagnosen av alla diagnoser. En av de mest handikappande av alla diagnoser. Det är en otroligt liksom... Ja, det gör helt enkelt att du under stora delar av ditt liv inte kan vara arbetsför, inte klara av att ta hand om ens dig själv.
Mm. Han har i och för sig gjort mest film i hela Sverige. Så...
Ja, men under perioder så har han ju inte gjort någonting.
Nej.
Så att liksom, det är både och.
Jag fattar.
Men det har ju också gjort att så här, jag har ju en mamma som är bipolär som inte gjort en enda film någonsin. Så han är ju inte kanske ett jättebra exempel. Nej. Man kanske inte ska bunta ihop alla. Jag har en mamma som aldrig hade ett fast arbete under hela sitt liv. Och alltid hade liksom 0 kronor kontot i stort sett liksom. Mm. Fast hon hade extremt hög kapacitet. Och det är någonting annat. Men jag tror att det är det, någonstans när det trillade ner i mig så förstod jag liksom när den poletten trillade ner att så här, det finns ju faktiskt människor som inte har, alltså som har på riktigt människor som inte kan, som inte är kapabla.
Nej, jag fattar, jag fattar. Mm.
Och det har jag sett hos båda mina föräldrar också, att de under perioder av sina liv har varit totalt icke-kapabla att ta föräldraransvar.
Ja.
Uh-huh. Mm. Och det, då kan man ju inte stå där och så här, skälla på någon som inte säger hallå, du borde liksom, du borde ta 50-50 här. Du borde hämta och lämna på dagis. Säg det till någon som är psykotisk. Det går ju inte.
Nej, jag fattar.
Liksom, säg det till någon som ligger i en kraftig depression efter ett suicidförsök. Det är liksom, förstår du? Det är en,
då men var går gränsen då? Jag ser ju ändå människor som du säger, som den där som bara, jag måste sitta på stenen och tänka hur vi ska göra nu. Så det där är ju svårt. Vissa är
ja,
ju
men när det handlar ju om okunskap om vissa diagnoser och vissa tillstånd. Och det där är ju superlurigt förstås. Men det handlar ju som sagt om att vi lever i ett samhälle där det finns stor utbredd okunskap om vissa psykiatriska tillstånd till exempel. Mm. Det är därför man tycker liksom att en alkoholist som är aktiv och jättesjuk i sin sjukdom kan man ju ställa extremt höga krav på fortsatt. Mm. Man tänker att det här är en fungerande
nu är
person.
Frisk.
Nu är han frisk, fast han verkligen inte är det.
Nej.
Så nu får han ta barnen den här veckan. Man bara, skulle du lämna dina barn till en barnvakt som typ dricker 10 bärs varje kväll? Det ska man ju aldrig göra. Men, så det, men det finns ju liksom en sån okunskap, förstår jag menar.
Men allting, affekten står ju också i vägen. Det vet du själv när man var i såna relationer. Man är ju så slut till slut. Man är så här, man börjar liksom hitta på att men det kommer säkert bli bra. Liksom, för att man inte längre heller orkar.
Ja, men samtidigt så orkar man ju inte stå där och försöka kräva någonting av någon som inte kan.
Nej.
Det är också en kamp, så det jag menar är att så här, jag grovt förenklar ju, men jag har liksom levt under delar av mitt föräldraskap där jag har bara så här, nej, jag tänker aldrig stå här och tjafsa om så här jämställdhetsfrågor, därför att jag på något sätt under vissa givna punkter i relationerna förstått att så här, det är en sjuk person jag har med att göra som inte klarar av det här.
Du menar att jag lägger min energi och tid på annat?
Jag lägger dem på mina barn. Det kommer aldrig vara någonting som jag kommer ångra.
Nej, fast det låter ju stoiskt och liksom, men det hindrar ju inte från att falla igenom ibland och bli den argaste, bittraste, suraste, fittigaste människan på grund av situationen. Man kan ju inte alltid känna så här, men då känner jag mig kärlek.
Nej, men det är en sorg, men den där argaste, fittigaste situationen, den där argaste, bittraste känslan, den går man ju runt och bär på när man tror att den andra personen är kapabel men väljer att skita i det.
Ja.
För att man typ, jag vill ligga hemma och käka lite chips och ha det nice. Mm. Jag skiter i att hämta barnen på dagis. Att man tror att de höftar hem massa fördelar. Mm. Och det trodde jag ganska länge. Tills jag insåg att så här, men gud, skulle jag vilja byta liv med honom? Nej, tack. Nej. Verkar han lycklig? Svar nej. Verkar han må bra? Svar nej. Är det någon att vara avundsjuk på? Nej.
Har han mycket nära vänner?
Men alltså, det finns ju några sådana kontrollfrågor.
Mm.
Och sen är det klart att det finns douchebags också. Men, men liksom, det är klart att det gör det. Hela manssläktet är fyllt av douchebags och hela vår värld är byggd på patriarkala strukturer som har fostrat män till att dra nytta av kvinnor. Så det är, men det är liksom flera ekvationer
jag fattar.
Som är som går parallellt liksom. Mm, mm. Man kan inte skylla allt på patriarkatet. Nej. Det finns ju även sjuka män, menar jag.
Ja, jag vet.
Som
men
inte
jag,
kan.
Nej, men jag tänker också att den här romantiserande kärleken, att man fortfarande tänker att man ska checka av vissa så här 1800-tals liksom, vad ska man säga, klischéer som det fortfarande, det är ju inte det, men bröllop hit och dit, ändå att den andra överraskar hit och dit. Med vissa människor, både kvinnor och män, så kommer det aldrig ske. Man hoppet är det sista som överger, och så tänker man så här, varför får hon det när jag inte får det? Då tänker man så här, ja, det visste du väl ändå. Mm. Att det inte skulle bli så. Eller lurar alla liksom. Men jag tänker så här, man säljer ju in sig själv även som människa när man blir förälskad i någon. Vare sig det handlar om att man vill liksom pippa ihjäl den eller om man blir liksom djupt förälskad. Mm. Så handlar det om att man säljer in ett paket som är så här, ett hittepå lite grann. Det handlar väl om alla människor. Men jag menar bara att differensen mellan vad man trodde och det man får sen, om den blir alldeles för liksom stor, så blir det svårt. Liksom.
Mm.
Du menar att du kanske tänkte så här, det här var, jag visste ungefär vad jag skulle få. Liksom.
Jag tror också så här att det är ändå spännande, tycker jag, att bli äldre av det skälet att man omvärderar. När jag läste Karin Holmbergs studie, Det kallas kärlek, då var 20 år.
Mm.
Och under mina tidiga, alltså mellan 20 och 30, då var jag ju, alltså jag brann för jämställdhetsfrågor och var ju liksom en nyvaken feminist som känner igen mig så mycket i så alla MeToo-röster och liksom, jag tvingade ju Ville till att ha liksom schema och det skulle vara exakt decimeter rättvisa och jag skulle ha möjlighet och både liksom utbildning, jag ville liksom att det skulle vara lika förutsättningar och han var ju ganska med på det, måste jag säga liksom.
Men mådde du inte bra av det då?
Nej. Nej, men det mådde jag.
Ni kan aldrig vinna. Ni kan aldrig vinna.
Jo, absolut. Men det fanns ju redan någonting skevt i vår relation. Han var 12 år äldre än mig.
Mm.
Han hade helt andra ekonomiska förutsättningar än vad jag hade. Så trots att vi liksom på pappret gjorde allt vad vi kunde för att leva så jämställt som det gick, så var vi ju extremt ojämställda. Han hade mycket större ekonomisk makt till exempel än vad jag hade. Och även om man är så här, försöker medvetandegöra det, så är det väldigt, väldigt svårt. Men det jag tänker i efterhand så här, som jag kan tycka så här, men gud, varför kämpade jag så mycket för det här? Jag var ju så mycket för att han skulle ta hälften av tiden med Olga och han skulle hämta och lämna och vi skulle ha varannan kväll när vi fick gå ut med kompisar. Varannan helg och du vet så här. Alltså, är det någonting jag i dagsläget känner så här, som jag inte har saknat under mina föräldraår, så är det att gå ut mer. Mm. Eller att så här, jag har inte ångrat en dag som jag har varit med mina barn.
Mm.
Så den kampen kan jag tycka så här gulligt av någon som är 21 och som på något sätt lever ett halvt tonårsliv och har kunnat ligga och lata sig halva dagarna och som försöker så att säga få ha kvar det lite grann.
Ja.
Men nu har jag så här noll behov av det.
Mm.
Skulle jag träffa någon så här slacker-snubbe som vill ha ett barn, jag skulle aldrig bry mig om ens att ta den där diskussionen. Jag skulle bara säga, jag tar ungen på 100%. Hej då! Alltså, jag har inget problem med det.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Jag kommer inte ångra en sekund när jag har varit med mina barn. Jag ångrar inte en natt, inte en vaknatt, inte en morgon, ingenting.
Nej, inte jag heller.
Jag har 0% bitterhet över att jag har så här, jag fick gå hem och slita upp mig när jag tog hand om mina fyra barn. Alltså 0% bitterhet.
Nej,
jag kanske kommer känna det när jag får en sämre pension. Men, nej, men min feminism idag handlar mer om ekonomista.
Ja.
Att liksom så här, där jag vill vara ekonomiskt
ge
oberoende.
Ge mig cash och dra, så känner
jag vill ha fuck off kapital, jag vill ha ekonomisk makt.
Mm.
Det är det jag vill ha. Det är det jag riktar in mig på. Det låter ju som att man är någon jävla. Men så är det.
Nej, men grejen är, är inte det allting handlar om? Om du har din egen ekonomi, då kan du också stå fri. Då kan du vara lite Lars Norensk och säga så här, ja,
jag skriver en dagbok.
Ja, jag är elak och tjock och ska sätta mig och skita nu. Så här, du kan dra om du vill, älska mig för den jag är. Så att, det är liksom det som är, det här är väldigt intressant tycker jag. Om du har en egen plattform, då kan du vara Lars Norén, precis som männen har varit. Har du inte det så
det
kan du inte.
Det är en egen ekonomiska plattform och massor med vänner. Det är också en otroligt viktig del, tror jag, i att behålla sitt liksom människovärde. Och i min feminism i alla fall, så är det mina medsystrar. Det är att liksom stay close to them, ha alltid plats för dem och ha ett eget fuck-off-kapital. Men det här med att man ska dela exakt lika på så här hämtningar och lämningar, alltså nej, lägg inte energi på det.
Nej. Men det som jag också vill säga är så här,
folk håller på och käftar om så här, gud, han går inte på varannat barnkalas. Bara, ge mig mer barnkalas, känner jag. Jag älskar att gå på barnkalas.
Jag
vill blåsa mer ballonger.
Det är också så här, what goes around comes around. Så är det ju med allting. Och så här, män sitter ensamma sen på ålderns höst. De är deppiga, deras barn kommer inte dit. De står inte nära någon. Liksom, de super och bla bla bla. Det tycker jag var så otrolig insikt också. Ingenting går att ta igen sen. Så det där att liksom nöta den kvalitativa och det som sipprar fram när man är med ungarna hela tiden eller är mycket med sina vänner, det är allt. Det går liksom inte att bara säga, nu är ni 40 och nu ska pappa ta med till
mamma gå Mauritius. Ner i arbetstid. Nej, det gör ju inte
eller vice versa. Ja. Och det tycker jag med de vänner jag har som inte har varit så mycket med sina barn under uppväxten. Ja, men de känner ju inte sina barn så väl.
Nej.
Jag kan ju bara titta på typ oss igen, bara, okej, nu var det på gott och ont kanske, eller liknande, för att jag har varit med dem jämt liksom. Precis som du säger, vad det nu handlar om för psykisk ohälsa eller vad man nu har för problematik, så är ju väldigt många människor, och där har jag själv varit, som tror att så här, jag levererar, jag visar kärlek, min familj är det enda jag tänker på, men det liksom sipprar inte ut. Det pågår i deras hjärna. Och det är också så här oförmåga. Man kan ju inte heller bara för att vi lever 2022 kräva att varenda människa ska vara någon jävla Aristoteles. Eller liksom någon stå uppare i liksom slam poetry. Det är det som jag också tänker. Att jag tänker att alla har förmågan att steppa upp. Det har man ju inte. Det är ju först också liksom de senaste 30 åren vi använder det. Men steppa upp nu. Då får du väl hålla tal då. Någon gång får du väl liksom ge lite av dig själv. Hur fan svårt ska det vara? Man står man själv där som en apa och bara... Ibland blir det fel. Men du, ska vi avsluta med en liten Aron Flam och David Eberhard?
Ja, mycket vatten har ju runnit.
Vi har ju tackat nej, kan börja. Det är fler som har frågat. Ni vågar inte, ni ballar ur. Så David, eller Aron Flam frågade om jag och Sanna skulle vara med i podden. I hans podd. Det var ju mycket killkrav. Vi skulle vara i hans studio. Vi fick inte redigera, man fick inte klippa, man fick inte sådana. Han kallade ju dig också för kollegan. Det är också ett annat patriarkalt liksom, maktpositionering. Att så här, han kunde inte säga ditt namn. Jag vet inte om han inte vet vad det heter. Men det kanske han inte var jätteintresserad av. Och sen, det var mycket så här att jag hann liksom aldrig svara för nästa krav och så här. Ställa lite motkrav och sådär. Och det där, vadå? Direkt liksom till motattack. Och då kände väl båda två såhär, vad ska vi där och göra? Jag tror inte att det handlar så mycket om att fega ur. Jag bara kände såhär, det handlar inte lite om att vi hittade ingen riktigt bra anledning till att gå dit.
Nej, jag för min del kände väl att jag vill inte utsätta mig faktiskt. Nej. För att han är inte intresserad av konsensus eller att försöka förstå vad det är vi menar. Utan han var ju bara fly förbannad och så emotionellt driven. Och jag bara kände att så här, det är onödigt att sätta sig och debattera med en människa som är ointaglig på något sätt. Samtidigt så, och jag tänker också så här, man ska inte utsätta sig som kvinna heller för den typen av man som så frikostigt kan sitta och håna, använder sig av härskartekniker och har en så tydlig agenda att liksom förgöra och förinta. Som jag anser att både Aron Flam och David Eberhard gav uttryck för i den här podden, eller i den här YouTube-klippet där de då reagerar på min sanning där, som då gästades av Bianca Kronlöf. Vi har ju pratat om det här i podden för två avsnitt sedan. Och mycket har ju då hänt sedan dess. Det har ju skrivits flera krönikor på den här reaktionsvideon. Irena Possar, hon är chefredaktör för Veckorevyn och skriver också krönikor i Aftonbladet. Och hon skrev ju då en krönika på samma tema som vår då podd där vi lyfter det här anskrämliga, vidriga YouTube-klippet. Och då lyfte hon det faktum att han faktiskt jobbar som kliniker, alltså psykiatriker, och att hon tyckte att det var olämpligt. Hon tyckte att det var opassande att en person som innehar den typen av maktposition då
gentemot kvinnor.
Här, gentemot kvinnor, unga, sårbara kvinnor, uttrycker sig så här. Det jag gjorde efter vår podd och den enorma då reaktion som inte bara vi gav uttryck för efter den här reaktionsvideon, det var ju liksom att jag började googla David och började se vad har han gjort egentligen och vad har han egentligen för åsikter och vem är han egentligen. Och passande nog så kom ju då en söndagsintervju med honom.
Just det.
I P1. Och den var otroligt intressant av flera skäl. Och det här var ju då, det var liksom en stund efter, en vecka efter kanske, de här krönikorna då som både Irena Possar skrev i Aftonbladet men också Myra Åbäck Örman. Hon var ju en av trojken i Haveristerna, en av mina favoritpoddar som jag tycker har blivit mycket sämre då efter att Myra försvann ifrån den.
Fantastisk skribent.
Hon är fantastisk gudabenånad skribent. Hon skriver krönikor i Arbetet och hon skrev ju då den är så briljant, den krönika. Kan vi utnämna den? Alltså, kan den få finna liksom, århundradets krönika? Den är typ i samma klass som Jane Magnussons reaktion på recension av Nyhetsankarna.
Men den här pågår, så det här är ju liksom ett helt annat. Alltså, det här är ju liksom...
Ja, men det här är en sån nivåskillnad på liksom...
Hon i krönikan så är liksom hon drar ner brallorna på honom, precis som Aron Flam gjorde. Som Katja Hultqvist har skrivit i DN, att så här, hon drar ner brallorna på honom steg för steg. Dels ska man säga, bevisar då att han är narcissist, kan man säga. Läs den bara.
Hur som helst så har ju nu käre David Eberhardt. Ja, men sammanfattningsvis, jag vill ändå säga att jag har liksom läst en hel del om honom och lyssnat en hel del på honom i söndagsintervjun, och sen har jag liksom gått tillbaka och gjort en liten, ja, men en hederlig liksom researchvända. Och han har ju inte särskilt så här superprovocerande åsikter. Han är ju bara en stockkonservativ person, och han är också så här naturvetenskapen trogen, så han är ju alla typer av humaniora vetenskaper är han ju kraftigt kritisk mot, kan man säga. Så han sätter ju verkligen naturvetenskapen högst liksom. Nej, men han tycker som, i egenskap av psykiatriker, så har han ju sett en ökade besökstal på psykiatrin och av människor som tidigare inte sökte sig till psykiatrin. Och bland annat unga kvinnor som söker psykakuten efter att deras pojkvänner har gjort slut. Och då har han då skapat en teori liksom, om att samhället är över betryggande så här curlingsamhälle. Att vi har varit med om så lite under så många hundra år i Sverige, så att vi har levt så tryggt, och det har istället gjort oss liksom väldigt neurotiska. Han är kraftigt anti-cykelhjälmar till exempel, att vi ska så här safea upp saker, och han tycker liksom, han sa också i söndagsintervjun, så sa han att han hade sagt till sina barn, för han får frågan då så här: hur är du själv som pappa? Du som menar liksom att vi lever i ett så här söndercurlat samhälle, hur är du själv liksom? Och då beskriver han att han är ganska auktoritär. Han menar ju på att han vill ju tillbaks då till gamla så här. Han är liksom blandat konservativ och så här, lite så liberal. Så han ville släppa,
vill vara lite svängig också.
Ja,
men sen, det är ju en podd med Maggan Graf. Det är lite
svängigt. Men han, det han säger också, som förklarar varför han gör olika typer av utflykter då i våra vatten, i journalistiska vatten, och ska tycka och tänka, det att han påbörjade ju sin, alltså han påbörjade ju en utbildning till journalist, men sen när han hans första barn dog ju liksom 2 veckor gammalt. Och då genomgick han en livskris och valde att utbilda sig till läkare och psykiatriker istället. Och han får en fråga om varför. Men att han alltid har varit en person som inte vill...
Också.
Ja, men han vill inte tillhöra gruppen.
Nej.
Så han är ju liksom, han vill ställa sig utanför och titta in. Och där måste jag säga att jag kände vissa likheter med honom. Att jag kan ju förstå, alltså jag kan tycka att det är nyttigt med den typen av människor som inte bara så här kastar sig in i konsensus. Man bara kastar sig in. Åh, nu är det liksom, vad är det som är rätt att tänka och tycka nu? Att man liksom vågar ställa sig lite ut. Utanför och titta in, är det här sunt, är det här bra? Och det gäller ju även psykiatrin. Alltså där har han ju också en viktig uppgift tycker jag. Så här, du jobbar i psykiatrin, du ser otroligt ökade besöksantal på psykakuten. Och då kanske liksom en kliniker tänker så här, ja det är bara min uppgift att ta emot de här patienterna. Men han har ju någon slags...
Men han är ju inte ensam om att tänka på det där sättet att det blir en problematik när inom flygande situationstecken fel människor hamnar där svårt sjuka ska vara och ta deras utrymme.
Ja,
det är
precis.
Inte han den enda som uttrycker och det ligger ju såklart någonting i det.
Men samtidigt kan det ju för mig då vara extremt provocerande att höra en person säga så eftersom min mamma då inte lades in i psykiatrin och gick hem och tog sitt liv. Och vi är många som tycker att det är så här, men gud, vad är grejen att sitta och så här klaga på att människor är neurotiska på grund av att leva i ett sönderkörlat samhälle? Nej, det är ett faktum att vi har en underbemannad psykiatri. Vi har underskattat en stor grupp, växande grupp människor. Det är inte så att det är flera personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom idag. Det är bara det att plötsligt så har vi kommit till ett paradigmskifte där det inte är lika skamligt att söka hjälp för den här psykiska lidandet som vi har. Och då är det liksom upp till staten och samhället att bemöta det här. Att finnas där och bara se att oj, det har hänt någonting idéhistoriskt här. Nu måste vi liksom, vi måste öka anslagen till psykiatrin. Och det har inte skett liksom. Men David Eberhardt har ju en annan förklaringsmodell. Och det är att människor idag har svårt att stå ut med psykiskt lidande. Därför att vi är en söndercurlad generation. Vi är bortskämda. Vi har liksom haft det för bra för länge och så vidare. Liksom. Och det här är ju en idéhistorisk teori han har. Det är ju ingenting som någon kan hävda är sant. Samtidigt så uttrycker han sig som en läkare som sitter på den absoluta sanningen. Och det är det som är oerhört provocerande med honom. Om David Eberhardt säger att patriarkatet inte existerar, för han är otroligt kritisk till genusvetenskapen. Han har ju skrivit en bok då som krossar genusvetenskapen eller de teorier då som ligger till grund för genusvetenskap. Och det här är ju bara hans liksom, det är hans egna raljerande. Han har ju inga som helst, det finns ju ingen vetenskap som kan styrka att David Eberhardt har mer rätt än vad en genusteoretiker har. Men i egenskap av psykiatriker, av egenskap av naturvetare och i egenskap av man, så väger hans ord så jävla tungt. Och det är det som är...
Not anymore.
Nej.
Och jag tycker det är otroligt befriande att liksom den här gången så var inte det här okej.
Nej, det var inte okej.
Nej, det var så här, satte ner foten så här, och det blev väldigt tydligt. Och det, jag tycker inte... Jag vet inte ens om man kan kalla det drev den här gången. Det var bara så här, vad
han
fan
vill ju hävda
det,
att nu går drevet. Och det, han säger det på Twitter och han menade ju... Det han,
hur kunde det inte ha blivit ett drev, undrar jag.
Hans försvar var ju så här, ja men Bianca borde ju liksom ha kunnat ta det här, för hon har ju så många följare och hon sitter på stor makt.
Då vad är det jävla skit? Det är samma sak som att säga till en kvinna som blir misshandlad. Du hade kort kjol och du var flörtig. Det är liksom samma liksom filosofi på något sätt. Jag tycker det är så jävla intressant när Fredrik Lindström var med i morgonpasset i P3 häromdagen. Och han säger så här, men du vet, det är ju en sanning att så här, kändisar säger, jag kan aldrig ställa upp på spåret. Så här, det skulle vara för pinsamt om man inte, du vet, koketterar med det. Och sen så är de ändå med liksom. Och han sa, tjejer är ju väldigt svårt liksom. De är så här kritiska mot sig själva, kommer jag klara det här? Och så sitter de där och kammar hem varenda poäng. Medan så många män som känner så här, jag tror inte du ska tacka ja, eller jag tror inte ens du ska fråga om du ska vara
de
med.
De bara, tuppen ja!
Ja, jag kan vara med. Jag bara, du kanske inte ska vara med på det här. Så att det är ju något som du säger att de har kunnat göra det här. Och det som han sa också var ju att Aaron, hans bästa polare, har klippt ner det här då. För att typ sätta dit honom. Man bara säger, så tycker inte jag att fallet verkar, för att så som man tittar på dig, så har en man aldrig tittat på mig. Så att det handlar ju mest om liksom beundran. Och det är ju den här efterkonstruktionen istället för att säga så här: jag ber verkligen om ursäkt, det här var inte bra. Då sitter han ju så här, när han får intervjufrågor då, och säger, varför blev det av med jobbet? Så här, vad tror du? Då kör han med den jävla aggressiva stilen ändå. Och det är det som jag känner så här: ska det aldrig ta slut?
Det som är så komplext med honom, det är att han anklagar ju andra för att inte klara av att ta kritik. Om man sitter på en maktposition så ska man minsann klara av att bli hånad i Aron Flams kanal. Problemet är ju att de själva inte klarar av.
Det är det jag menar.
Kritik
de klarar sig liksom sämre än någon annan. Alla de som sitter och har sina jävla åsikter och provocerar och tycker till och liksom lalla, det är ju de som klarar det sämst. Och så har det ju alltid varit.
Så är det ju. Men jag kunde ändå inte låta bli, därför att jag blir så här. Där har jag och David Eberhard i alla fall en stor likhet. För han förklarar i söndagsintervjun att han alltid har varit något utav en kärringen mot strömmen. Han har aldrig gillat att tillhöra en grupp. Det förklarar rätt mycket av det han gör, att han så här, upplevs som provokativ. För att han gärna ställer sig utanför och vill ta det perspektivet som inte så att säga är mainstream och PK just nu.
Jag fattar.
Så liksom, är det MeToo, då vill han bara säga. Och jag känner igen mig det där. För jag tycker att det är något som är väldigt skrämmande när människor bara kastar sig på, typ som i Cissi Wallins kommentarsfält. När alla bara så här, helt ogenomtänkt, bara okritiskt kastar sig på, hyllar någon, slutar att tänka kritiskt, bara blir så helt emotionellt uppslukade av en rörelse eller en åsikt. Det gäller kriget i Ukraina nu, när jag ser liksom så många engagera sig, bara helt så här, ingen som tänker liksom kritiskt överhuvudtaget. Det kritiska tänkandet upphör och det emotionella liksom tänkandet bara så här kastar sig fram. Okej. Så där har jag stora likheter med honom. Och sen tycker jag att det såklart är beklagligt att han inte klarar av att skilja på, att han inte förstår att det kan påverka en patients utsatthet att veta att David Eberhard, som ska ge dig då en psykiatrisk behandling, har suttit och varit så otroligt transparent i sina åsikter som i mångt och mycket jag med bestämdhet vill hävda är kvinnohatiska, i speciellt reaktionsvideon mot Bianca Kronlöf. Det är klart att det är opassande, och det är klart att det är klokt att någon av hans överordnade på något sätt stämmer i bäcken här. Men
placera honom på golvet där han kan ha ännu mer interaktion.
Samtidigt så vill inte jag bidra till ett drev. Jag ser nu reaktioner i sociala medier att folk säger, applådera, äntligen fick han bli av med jobbet.
Men det är alltid samma kvinnor.
Ja, det är alltid samma kvinnor, och det är så här, haha. Och det är också den här maktkänslan så här. Nu efter MeToo, nu ska de inte, nu så här, nu blev det reaktioner. Man kan inte bete sig hur som helst och så. Men då vill jag ändå ge David Eberhard att jag har kollat upp honom nu. Vilket vem som helst kan göra om en psykiatriker har några anmälningar på sig. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som då lyder under Socialstyrelsens. Det är liksom en tillsynsmyndighet för att se till att legitimerad vårdpersonal liksom, gör det de ska, helt enkelt. Och IVO, som är Inspektionen för vård och omsorg. Och han har, precis som de allra flesta psykiatrikerna, några anmälningar på sig. Men det finns absolut, jag har läst igenom samtliga. Det är ingenting av allvarlig art som har gått vidare till några typer av reprimander överhuvudtaget. Så det man kan säga om David Eberhard, det är att han verkar ha skött sitt yrke klanderfritt under väldigt många många år.
Klipp till om 3 månader, bara 400 anmälningar.
Nej, men vi får väl se. Det är väl också vår uppgift som journalister att se över det. Men jag tycker att man ska ändå göra skillnad på honom som debattör och kritisk samhällsröst och som klinisk psykiatriker. Man måste kunna, och det här har vi sagt 1000 gånger i den här podden, eller jag har gjort det, hålla 2 bollar i luften samtidigt. Att man kan vara liksom, man kan vara politiskt intresserad och ha massor med åsikter, men sen kan man faktiskt ha ett yrke som man sköter klanderfritt. Och jag har själv faktiskt erfarenhet av att få hjälp av David Eberhard.
Mm.
När mamma dog, så jag var ju liksom i sånt chocktillstånd, och man är ju i så här, ja men i någon slags bara total sån chock över liksom, hur har det här kunnat få gå till på det här viset, och hur har det ens kunnat ske liksom. Och vi satt då på ett möte på Sankt Görans psykiatri, där min mamma hade varit intagen 2 dagar innan hon tog sitt liv. Och hon blev ju då hemskickad därifrån. Trots att hon hade gjort ett suicidförsök 2 eller 3 dagar innan hon sen tog sitt liv. Mm. Och hon blev då hemskickad därifrån efter att ha varit där i exakt 8 timmar.
Men ville hon det själv?
Ja.
Ja.
Men vi har ju tvångsvård i Sverige.
Jo, men jag, liksom, ja, ja, men jag menar, det är så många återkommit till. Så här, men hon sa det att hon ville det. Man säger, jaha, men det kan ju liksom vem som helst. Alltså, det kan ju en 4-åring också säga, jag vill hoppa från den här bron. Alltså, man måste ju göra en värdering. Ja,
ja, man måste göra en värdering. Men
många lutar sig ju mot det liksom. Men hon ville eller han ville det. Det är ju ofta ett försvar hos...
Ja, men det är framförallt så är det också så att vi i Sverige, det är väl jättebra att vi har sett över så att tvångsvårdande, det här med att lägga folk i spännbälten och sånt där, att, det, att man kanske inte gör det i samma höga utsträckning som man gjorde förr, liksom, att det inte behövs.
Mm.
Men sen krockar det också med att psykiatrin har alldeles för lite resurser. Mm. Alltså det, man har inte råd att lägga in människor som egentligen skulle behöva bli inlagda. Så det handlade ju inte om att min mamma var så här, jag ska ut härifrån och så. Alltså hon hade ju inte, utan det var så här, det gjordes en klinisk bedömning att hon inte var suicidal i den utsträckning att det skulle vara en fara för hennes liv att få åka hem. Men det var det ju uppenbarligen. Och då greppar man ju under de här veckorna liksom, efter att det här precis har hänt, och man är i sån total chock, och man är så, här, så drabbad av liksom, sånt jävla självhat för att man inte har så här, sett det komma, att man inte har liksom, kunnat hjälpa henne, inte kunnat rädda henne. Och vid det tillfället så vet jag att Micke var så här, men jag tycker du ska ringa och prata med David Eberhard. För att liksom, det, hur många psykiatriker känner man? Inte många.
Nej, några stycken.
Nej, jag känner helt ärligt en.
Aha,
typ. Mikkel från Gråthusen. Så här, Villes gamla bästa kompis. Det kändes inte aktuellt att ringa honom. Jag känner ett gäng psykologer, jag känner några läkare liksom. Men jag känner ingen psykiatriker. Och David, liksom, vi känner ju inte honom heller, men han har kommit i vår väg av olika skäl. Och då fick jag ringa och prata med honom. Och han var så fantastisk i det samtalet. Det vill jag verkligen ge honom. Att så här, han kunde så här på ett väldigt konkret, fint sätt bara kunna förklara liksom hur det här hade kunnat ske. Och vad som eventuellt hade kunnat ske i min mamma. Liksom.
Mm, mm.
Han var så empatisk. Han var så liksom konkret och... Jag pratade säkert med honom i 2 timmar. Och det var så tröstande det samtalet. Så jag värjer mig verkligen emot när jag liksom hör människor uttala sig om att så här, jag skulle aldrig vilja hamna hos någon psykiatriker. Jag skulle aldrig vilja liksom han... Så här. Det tycker jag också är en så här farlig svartmålning av hans yrkeskunskap. Liksom. Att vara samhällsdebattör som han är och att vara liksom samhällskritiker behöver inte krocka med att man är en urusel då psykiatriker.
Nej, jag fattar. Men just i det här fallet så handlar det om, du säger så här, men han hade en klanderfri renommé. Det hade väl, det har väl de flesta innan, liksom, innan det har blivit okej att uttala att vissa beteenden inte har varit okej, om man säger så. Är du med mig lite?
Ja, men jag tror nog att han har ju varit i ropet så mycket, så jag tror säkert, alltså jag tänkte att han skulle ha hur mycket som helst.
Aha, på sig. Okay, okay.
Alltså han var ju i ropet redan när Anna Odell, ja, liksom, ja, på den just tiden, och så här, han ville lägga henne i han la ju henne i spännbält. Ja. Jag tänkte så här, oj, oj, han kommer säkert ha jättemycket anmärkningar, och jag ska säga att de flesta läkare har det, och är man psykiatriker så är det nästan liksom mer regeln undantag att man har många anmälningar på sig.
Men det jag menar, den han har ju,
han har i alla fall inte det än.
Nej, men det jag menar är att det som sker i den här videon handlar ju om övergrepp. Det är ju det som han har liksom åkt dit för, man ska säga, att de visar sån, att han då som utbildad terapeut inte ser de här mönstren. Jag vet inte om han hade en, liksom, han kanske hade en dålig dag. Det kanske,
men han är inte terapeut, ska vi veta också.
Nej, okay.
Han är psykiatriker, det är jättestor skillnad. Han har ingen psykoterapiutbildning. Alltså en psykiatriker, det här tänker jag att så här, det här kan vara viktigt för alla att veta, för det här visste inte jag för liksom 10 år sedan. Nej. En psykiatriker är en läkare med som är specialiserad inom psykiatri. Du behöver inte ha läst en enda kurs eller poäng i terapi. Utan det enda du som psykiatriker gör, det är att avgöra om en patient har någon klinisk sjukdom, alltså psykiatrisk diagnos. Förskriver medicin för den åkomman, alternativt terapi. Men du sitter ju inte och har klienter i...
Nej, jag fattar. Men du menar att det inte är ett kardinalfel då att han inte åberopar normaliseringsprocessen, freeze...
De har inte kunskap om det. De har inte det. Och det är också en jättegrov missuppfattning att tro att en psykiatriker är... alltså, de har ingen kunskap i psykologi oftast. De har... 0 poäng har de läst i psykologi.
Men han är ju debattör, han läser väl tidningar, lyssnar på radio, tv, konsensus, följer utvecklingen i till exempel våldtäktsmål och...
Ja, fast varför skulle han ha större det är där vi luras till att tro att så här, nej, men han är liksom chefs psykiatriker på Sankt Göran, och han är liksom överläkare och så här. Det finns ju någon slags absurd sån vad ska man kalla det för? Nämligen att vi ser så här läkare som gudar på något sätt i Sverige. Alltså så här, oj, vi kan inte ifrågasätta doktor Eberhardt här och så här. Det, förstår, är du med mig lite grann?
Ja, men det är ju en sista.
Har en läkardiagnos, då är du så här oantastelig. Liksom. Det går inte att, på något sätt.
Och det är ju fel.
Ja, men det är helt det är bara absurt. Det är klart att de inte kan mer om så här, mänskligt psyke än vad en psykolog kan.
Fast tycker du ändå inte att man kan kräva av en samhällsdebattör att man ska liksom på något sätt följa debatten kring så här, sexuella överfall? Ja, men freeze har ju pratats jättemycket om inom våldtäktsmål, normaliseringsprocess, att man lever i relationer med män som gör övergrepp och man gör det inte normalt.
Liksom. Ja, men David Eberhardt är ju också den tanken att han är så här, alltså psykiatrin ska ägna sig åt psykiskt sjuka människor. Och han menar kanske inte att så här... alltså, och psykiskt, det är liksom tunga psykiatriska diagnoser. Då pratar vi om så här bipolär sjukdom. Han har ju också drivit, tror jag, tesen om det här med att det ska finnas en lätt psykiatri. Alltså, en person som har existentiell ångest kanske inte ska läggas in på en psykiatrisk klinik med så här schizofrena patienter som är psykotiska.
Kanske ska prata med en präst.
Ja, kanske ska prata med en präst. Eller kanske, det är liksom att vi har ju inte det i Sverige. Vi har ju hittills liksom haft en... Det är liksom bara psykiatrin som är en del av sjukvården, och nu, vi har ingen lätt psykiatri, det finns det i andra länder. Och vi har förvånansvärt få, alltså kyrkan hade ju en jättestor stor del i liksom själavård som samtalskontakt så, men det är först nu som man kan få terapi via sin vårdcentral. Det kunde man ju inte förut. Liksom. Det har ju sett olika ut också.
Det har varit väldigt tyst nu, tycker jag, under Ukraina-kriget. Under tsunamin och liknande sådana nationella kriser. Så är det ju som att kyrkan bara flyger upp som så här, the superheroes. Men nu har det varit väldigt, väldigt tyst, tycker jag. Lite märkligt. Det är nu kyrkan behövs. Ja, 2 timmar sen. Ja, vad säger du, frugan? Är vi nöjda?
Nej, vi får väl runda av där. Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi är nöjda.
Vi kanske skulle ha en, debattkonferens där vi bara får sitta på en scen med massa människor vecka efter vecka. Ämnena tar aldrig slut. Ja, det är inte lätt det här. Å ena sidan och andra sidan. Men det är som du säger, man ska ändå vara rättvis. Och jag känner också som du säger att liksom, har vi inte kommit över det att vi ska vara så här: haha, där ser du rätt då, hit och dit.
Mm.
Det handlar väl bara om att det är ganska sunt att så här, ja, människor reagerar idag.
Och det gjorde och liksom, jag tycker också att det är lite grann så att så här, ja, David, så här, män har fått uttrycka sig, var packade, det har varit jävligt hög tafsirafsar, alltså man har fått hålla på liksom utan att förlora sin chefsposition liksom. Men nu lever vi så här, nu har man liksom så här, nej, men vi ställer lika höga krav på, alltså vilken kvinnlig psykiatriker skulle få sitta i en, tänk om så här Lotta Borg Skoglund som ändå, för det är ju så här vissa psykiatriker i Sverige idag som ändå har fått någon typ av sån
status.
Ja, men en profilering, att de klarar av att tala till folket och de har på något sätt så här, David är ju en av dem som är, ja, men syns flitigt i massmedia. Han har podd med Maggan Graf och han liksom skriver populärkulturella böcker och så här. Och Lotta Borg Skoglund har ju gjort motsvarande resa för kvinnor, kan man väl säga. Hon är ju expert på ADHD och autism. Och uttalar sig och sitter jämt med i så olika expertpaneler. Men tänk dig själv om hon hade suttit i en podd tillsammans med Aron Flam och gjort...
Och Elin är expert typ och pratar om ADHD och bara så
ja, och suttit och så här valt ut och så här, alltså det hade ju aldrig... Där kanske liksom David och Aron i alla fall kan se att det finns stora skillnader för var ribban sätts för kvinnor respektive män. Alltså en kvinnlig psykiatriker hade aldrig kunnat bete sig som David Eberhardt och fått behålla sin chefsposition i så många år som han har gjort.
Nej, men de hade inte ens blivit omplacerade. De hade bara åkt ut i myllan och så här, har du så himla bra nu?
Nej, du hade aldrig fått en chefsposition.
Nej, här får liksom. Du så här, en månadslön. Vi hörs, vi hyrs. Då ska vi avsluta med mitt ex återkommande livsvisdom. Don't fix it if it ain't broken. Men nu är det ju det.
Vad sa det?
Alltid. Tack för att ni lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.